Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå, 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 hallå.
Hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Broccoli Pajen Ekeliv. Som ni hörde där, i Stockholm, på Södermalm.
Oh.
Och Per Bjurman, då jag alltså, i Cleveland, av alla ställen i världen.
Ja, oh, just det.
Där jag råkar befinna mig. Och vi ska nu spela in det första avsnittet någonsin, höll jag på att säga. Det är tvärtom det 300 andra. Men det är det första med Jonathan Ekeliv som nybliven Stanley Cup-mästare, om man får uttrycka det så. För att det här är morgonen efter natten när hans älskade Tampa Bay Lightning avgjorde Stanley Cup-finalen 2020. Och blev mästare, och det känns ju faktiskt lite coolt och häftigt nästan att få vara runt dig den här dagen. Det är många som skulle vilja vara i Mr. Ekelivs sfär en sån här dag. Hur känns det? Är ju den klassiska frågan.
Ja, det känns helt overkligt alltså. Jag hör vad du säger liksom, att jag är ny, alltså att vi har vunnit Stanley Cup och så här. Jag har inte riktigt förstått det än. Det har gått ganska många timmar nu. Jag har visserligen inte sovit så många då. Det gick ihop kanske 3 timmar mellan 10 och 1 ungefär. Men det är helt otroligt. Jag trodde inte det skulle kunna hända Tampa Bay.
Nej.
Jag har liksom min identitet är inte att det ska liksom sluta med champagne. Utan jag är mer van vid att det, liksom, att det är någon slags gravöl istället.
Det är lite som Bayern-kulturen förr i tiden innan de vann sitt första SM.
Ja, just det. Det är kanske därför jag har flyttat till Söder. Jag vet inte om det finns någon koppling där, men... Ja, det är fantastiskt och jag kommer nog fira ett bra tag till. Jag är inte klar än.
Nej, du, när slutsignalen gick i natt då, 2-0-segern i Game 6 mot Dallas var säkrad, så öppnade här en champagne och vi gjorde ju tv-inslag med Linn Nordström när det var gryning för dig, och då satt du där och dunkade i det duktigt med champagne.
Ja, den är slut. Den försvann på 2-3 timmar ungefär. Jag hade ingen spärre där, utan det var bara att fira. Nej, det är, vi får se hur den här podden går, för jag är ganska slut måste jag säga. Hur jag ska kunna sortera tankarna och säga någonting smart och initierat. Och kanske till lyssnarnas glädje så blir det nog inte så mycket statistiknörderi här, för det har jag inte riktigt hjärnkapacitet till.
Men du, det är ju ändå klubbens andra Stanley Cup. Men 2004 då var du för ung och inte riktigt så här engagerad.
Nej, precis, alltså, jag var ju fortfarande Tampa Bay-fan då. Det hade jag blivit sen riktiga barnsben. Men jag var 13 och ett halvt år ungefär då när de vann 2004. Och på den tiden så gick det ju inte att se alla matcher. Visst, det gick och kolla finalmatcherna på Kanal Plus. Men jag var i skolåldern då och var väl kanske lite för skoltrogen då. Och var inte uppe på nätterna, utan... Jag spelade in dem på VHS och så kollade jag på eftermiddagen efter. Det var så jag konsumerade NHL på den tiden. Men nu sen 10 år tillbaka åtminstone så har jag ju knappt missat någon Tampa-match.
Och det blev
det här känns på ett helt annat sätt. Nej, det var inte mycket champagne då. Möjligen någon pommack eller något sånt där. Eller...
Ja.
Trocadero kanske.
Ja, jag förstår. Det är hur stort som helst. Det har ju varit en smärtsam resa fram till nu. Du har ju varit med om mycket... Många brutala nederlag, mycket sorger, mycket du har varit knäckt 15 säsonger i rad när den har tagit slut.
För 10-12 år sedan när man var Tampa Bay-supporter, då var det ju lite kris om man överhuvudtaget skulle få hålla på ett lag i Tampa Bay, för då var det nästan att de skulle flytta på sig. Det var ju faktiskt så i samma veva som de slutade sist där och draftade både Hedman som två och Stamkos som etta där 2 år i rad, 08-09. Då var det en kaossituation med ägarna, och det var ju faktiskt så att NHL klev in ett tag och fick äga klubben. För att de dåvarande ägarna som tog över i 1 år ungefär, de ansågs inte lämpliga och de bråkade med varandra. Och det var fullständig kris och skulle till och med Tampa flyttas till en annan stad. Så illa var det faktiskt. Mm. Sen kom ju Jeff Winnick, det är han som är ägare nu och som har byggt upp hela det här. Som börjar med att ta in Steve Eisenman till exempel. Det är hans imperium det här Tampa Bay-laget. Han har livat upp hela downtown i Tampa. Det är... Ja, Det är faktiskt han som ska ha största tacket för det här, för Tampas skull. Alltså, ägarna är otroligt viktiga i NHL och att investera i klubben, göra smarta val, sätta rätt personer på rätt platser. Och det har verkligen Mr. Vinnick gjort.
Ja, så är det. Men det var inte han som befann sig på isen i det här slutspelet. Och det gjorde istället de stjärnor som i flera år har fått rykte om sig att vara otroligt bra när det inte gäller så mycket. Och sen viker ner sig när det gånger gets tough. Men det här slutspelet, det var ett annat tempo redan från start i detta slutspel. De var on a mission from God och de spelade sin bästa hockey när det verkligen betydde som mest genom hela playoff.
Ja, precis. Det börjar ju alltså med den här närmast historiska matchen. 8 perioder var det ju. Tampa spelade alltså över 220 minuters övertid totalt sett i hela slutspelet. Och det är 50 minuter fler än något annat lag i hela Stanley Cup-historien. Apropå du säger att det var tajta, hårda matcher ibland, men att Tampa lyckades vinna dem det här året. Sånt som de varit så duktiga på att förlora. Då vann de ju faktiskt den där 5 övertidsperiodsmatchen direkt. Och bara det blev ju någon slags signal på att det här är ett annat Tampa. Och som du säger, andra typer av spelare som... Alltså vi har ju pratat så mycket om Goodrow och Coleman och de här de tog in. Även Maroon i somras till exempel. Zach Bogosian som kom in också. Visst, de är... Inte de som avgjorde den här Stanley Cup-finalen. Det var Kutcherov, det var Hedman, det var Point. Men deras energi, deras sätt att spela, det liksom smittade av sig även på toppspelarna och gjorde att de fick en annan glans, en annan energi, en annan lyster när det stod som mest på spel.
Ja, det är många moving parts i ett mästarlag och allt behöver klicka. Men just det där du säger med att det var intressant att se att klyschan om de bästa måste vara bäst. Det är ju inte alltid lätt i slutspel. Det brukar ju vara så att de neutraliseras. Jag driver ju ofta den tesen att det är ännu viktigare med birollsinnehavarna eftersom stjärnorna blir borttagna. Men i det här fallet var det ju verkligen inte så. Utan, som du säger, det var Brayden Point, Nikita Kucherov, Victor Hedman, Andrei Vasilevskiy får vi dra in det, och Andrei Palat framförallt på slutet. Det var ju de som var bäst. De var riktigt ohyggliga faktiskt.
Precis, för komplementspelarna var ju också väldigt bra och stor del här. Men som du säger, alltså, de bästa spelarna måste vara bäst. Och de har aldrig varit så här bra. De primade allihopa. Jag menar, Kutchev 34 poäng, 27 assist och slutar liksom trea kanske bara i Conn Smythe-racet. Så bra var Brayden Point som gjorde 13 mål. Rekord i Tampa Bay slutspelshistoria. Ja, Victor Hedman, 10 mål. 3 genom tiderna av en back. Conn Smythe-vinnare, det är... Ja, och Vasilevskiy som liksom inte ens nämns nästan i Conn Smythe-racet som du säger, alltså, gör ju ett otroligt slutspel, torskar inte 2 matcher i rad en enda gång.
Nej, vi ska återkomma till Victor alldeles strax, men och det sitter väl ihop med delvis när du säger det är en annan mental hårdhet hos den här Tampa-upplagan. Det har ju varit ett problem, dels så att de har blivit lite shaky emellanåt när det verkligen har temperaturen har stigit, men också att de har varit lite för bohemiska och artistiska i det här som man har pratat om, att de har inte nöjt sig med att vinna, det ska vara snyggt också. Det har varit en helt annan attityd i laget, och den har ju kommit till uttryck bland annat så till att de inte har förlorat 2 matcher i rad en enda gång.
Nej, precis.
Istället för att bli nervösa efter förluster så har de samlat sig och blivit ännu mer sammanbitna och gjort sina bästa matcher efter förluster, och så var det ju sannoliken i denna sista match.
Ja, den sista matchen är ju ett jättetecken på det som du säger, för att jag tyckte att det var flera matcher man skulle kunna peka ut som bra Tampa-matcher jag har sett. Men den här sista är ju imponerande när de knyter ihop säcken genom att nolla Dallas. Och inför sista perioden har ju Dallas faktiskt bara 8 skott på mål.
Ja.
Och visst, de skapar några chanser till slut i sista perioden, men ja, de får ju faktiskt inte hål på Vasilevskiy, och jag tycker Tampa vinner helt välförtjänt.
Absolut, det var en intressant match. De första 10 minuterna var det nästan bara spel mellan blålinjerna. Ingen kom in i zonen.
Nej.
Men så fort Tampa hade fått sitt ledningsmål, om man ser tillbaka på den här matchen och skulle kolla den på video, så ser man att därefter så har de i princip total kontroll på allting som händer. Ja, fram till sista 10, och då är det ju en ordentlig Dallas-push och de får ett powerplay där, men de skapar inte något superchanser då heller.
Nej, precis. Det håller jag med om. Jag tycker också, om man ser totalt sett över den här serien, så i andra perioderna, där tycker jag att man kan se lite grann vilket lag som är det bättre, har högre kvalitet. För då är det långt till båset, då är det svårt att säkerhetsspela, då blir det lätt att man fastnar i egen zon. Man kan inte spela som man gjorde i början av matchen där, när det var väldigt mycket säkerhetsspel och som du säger, mittzons gegga. I andra perioden blir det lite högre, kan det bli liksom lite mer flängigt liksom. Och jag tycker nästan genomgående, jag har inga siffror på det, men känslan genomgående i hela serien var att Tampa dominerade ganska kraftigt i andra perioden.
Ja, det gjorde de verkligen.
Och så även i den här matchen, sista.
Ja, nej, riktigt, riktigt enastående insats av allihop. Och ja, som du nämnde, det blev ju då vår egen Victor Hedman som vann Conn Smythe. Som blott den tredje svensken i historien efter Niklas Lidström och Henrik Zetterberg. Jag tycker att det finns inget större individuellt pris. Hart och Norris och Vesina i all ära. När man vinner Conn Smythe, då har man varit bäst när det har hjälpt som mest. Jag tycker det är en överlägsen, ärorik trofé att vinna.
Ja, exakt. Jag håller verkligen med. Det måste ju ändå vara den svåraste att plocka hem. För det är som du säger, det är Stanley Cup, det är det alla spelare drömmer om. Det är det som är det viktigaste. Man drömmer inte om att vinna Norris Trophy i första hand. Utan det är ju att få lyfta bucklan. Och att då vara den viktigaste spelaren i laget. Att utifrån ses som det. Det är ju extremt hedersbetyg. Och det var jämnt. Man kunde verkligen argumentera för Braden Point också. Men Hedman är förtjänt av det också. Det är svårt att snacka bort.
Jag hade ju återigen äran att vara en av de 18 som röstade då. Det är ju en ganska liten jury.
Ja.
Jämfört med awards som vi är flera hundratals som röstar om.
När de ska koka ner det till de liksom mest VIP-personerna, då är ju Pat Bjurman. En av dem.
Ja, det handlar om att de vill ha lite spridning och diversity, så de vill ha med något internationellt namn också. Det brukar vara jag då som representerar Sverige, och så någon från Finland också, och gärna någon Ryssland och så också. Men det har ju aldrig, jag skulle säga det har ju aldrig varit svårare, tycker jag, att rösta i för att Victor, Brain Point, Kucherov, Vasilevski känns alla fyra som ganska, hade varit värdiga vinnare allihop. Och det slutar faktiskt med att jag, det är ju inte så att Victor vann den här på sin svenska röst, på en homer-röst, för jag ändrade min sista söndags och slängde in Brandon Point som nummer ett och Victor nummer två och Kutcher som tre, för att jag fegade ur det lite. Jag ville inte vara liksom för mycket svensk homer.
Nej.
Detta kommer ju familjen Hedman och Lönta Lundqvist och såna här och håna mig för resten av livet.
Ja, men
samtidigt så är det väl nästan ännu mer ärorikt att det inte var på svensk rösten han var.
Nej, exakt. Och det var ju otroligt jämnt. Alltså, Hedman fick 9 röster som etta och Point fick 8. Mm. Så det var ju extremt, extremt nära. Men det är som du säger, jag skrev ett sms till dig när du hade ångest där för vem du skulle välja. Och jag skrev det vid Points 1-0 mål i matchen där, att det var ju MVP Hedman som spelar fram till MVP Kucherov som spelar fram till MVP Point som avgör. För alla känns ju, man kan argumentera för alla. Kucherov vinner poängligan, han gör alltså 27 assist på 25 matcher, 34 poäng totalt. Point 13 mål, över 30 poäng dessutom, och så otroligt en riktig katalysator ändå, får man ändå säga, för offensiven. Alltså, och väldigt tydligt då vad som hände när inte han var med, till exempel de här två Islanders-matcherna som de torskar i den serien. Det märktes ju väldigt att han var borta. Men samma sak med Victor Hedman ju, som också radade upp fantastiska statistiska individuella siffror i det här slutspelet. Men man har ju sett genom åren ett Tampa utan Hedman vad det är. Det är inte samma sak, det är inte samma dynamik, det är inte samma. Nej, det är ju över hela banan liksom. Det är ju dels offensiven som påverkas och försvarsspelet, inte minst. Så att Hedman, ska jag peka ut den spelaren som jag absolut inte vill bli av med i laget, som bara inte får vara skadad? Jag skulle säga egentligen alla de där fyra, men måste jag välja någon så är det ju Hedman.
Ja, till slut, mitt argument för att ta Point vart ju bortsett från att jag var lite feg då, var att alla de där, han gjorde så otroligt många avgörande mål också. Och som du säger, det försvann ju en dimension i offensiven när han inte var med. Men jag håller med, tänk om, alltså, precis i början av slutspel var det ju en match när Victor gick av och trodde att han hade brutit foten eller något.
Just det.
Och det kan jag ju säga, hade det varit allvarligt att han inte kunnat spela med, då hade vi inte suttit och pratat om det här nu.
Nej, då hade de mycket väl kunnat åka ut mot Columbus direkt.
Jag tror att han är den som är mest oumbärlig av alla, även om det är väldigt många fantastiska spelare. Och ja, han slog ju också poängrekord där för svenska backar med 22 poäng. Jag har ingen svensk back gjort i ett slutspel. Inte ens Lidas, inte ens Erik, inte ens någon.
Inte ens Klingberg som också kom upp i 20-talet poäng faktiskt. Men...
Ja, vi ska prata om det också. Men som jag skrev i någon snabb krönika där, att Victor Hedman är en av våra allra största. Och jag får göra om den där listan med bästa svenskarna i NHL-historien. Han måste vara högre än 9 faktiskt.
Ja, han är nog så här kring topp 5 alltså.
Ja, det är han.
Conn Smythe-vinnare och Norris-vinnare och så här ja, kanske NHLs bästa back totalt sett den senaste 5-årsperioden.
Ja, och det ska inte ha med saken att göra, men det är ju en enastående person också. Alltså, extremt respekterad och omtyckt av alla, både spelare och media, för att han är så exceptionellt vänlig och varm och snäll. Det är bara så typiskt i natt. Skulle inte gå för tag i en spelare på telefon när de firar sitt livsseger, men nog tusan svarar han till slut. Så nu får det gå snabbt här.
Ja, men jag tänkte själv på det, att jag blev förvånad att jag ändå fick tag i en så pass snabbt. Alltså, det var ju medan det var fullt party där i omklädningsrummet som han svarade.
Ja, men det är för att han bara är sån. Och det gick snabbt. Jag sa, det är bara att öppna spelen, Victor. Säg vad du...
Det är kul att bidra.
Ja. Ja. Ja, han sa apropå Conn Smythe att det var hela lagets pris. Och det är kanske något han kommer att vara stolt över om 15 år. Men nu var det ju kuppen som var det stora. Och i detta nu när du och jag sitter och pratar, så sitter väl laget på ett... Han satt sig på flighten i Edmonton och är på väg hem mot Tampa med bucklan. Come in hot, som det heter sådana gånger. För att det kommer att bli en sju satans fest i Tampa. Det var ju redan ordentligt tryck i stan i natt, förstod man ju. Och det blir det idag. Och imorgon blir det ju båtparad.
Precis. Längs med kanalen där så ska de köra fram med... vi får se hur coronasäkert det är, men det kommer vara späckat längs med den kanalen, kan jag säga.
Ja, jag är nästan glad att jag inte är där. Jag skulle vara lite nervös för trängseln där, det får jag säga.
Ja, men det kommer nog vara svårt att hålla tillbaka.
Ja. Men stort grattis till Victor. Han har ju verkligen förtjänat det.
Ja, verkligen. NHL-podden enade bakom detta. Men jag skulle kunna säga lite mer saker om exempel. Jag vet inte hur många som orkar höra mig gasta om det här.
Nej, du får inte gå för djupt.
Nej. Ja, men ska jag zona in på två saker till då? Får jag det? Jag tar det lite snabbt. Men när vi kommer tillbaka till lite mer detalj bara om det med Goodrow och Coleman som vi har tjatat så mycket om. Men, alltså, grejen är att de offrar ju faktiskt ganska mycket för att få in dem. Man kan tycka att det är så här, ja, de tar in två pjäser till tredje kedjan liksom, och att det var lite sneaky snyggt. Men de offrar alltså två första runda val och sitt första runda val 2019, Nolan Foot, för de här två spelarna. Alltså det utbytet totalt sett är ju större pott än vad Arizona betalade för Taylor Hall till exempel. Men det var ju verkligen så otroligt utstuderat att man ville ha just de här spelarna. Dels för att de har fina kontrakt, förmånliga, som även håller nästa säsong, och de är ju underbetalda sett till vad de presterar. Och det var ju väldigt viktigt med tanke på att nu kommer Tampa hamna i skiten här lönetagsmässigt. Det blir en svår off-season här för Julien Brisbois att hålla ihop det här laget. Men de där två pjäserna blir kvar och de är väldigt billiga. Sen var det så att man ville ha just den här spelartypen. Man behövde inte fylla på mer i top 6, utan det var ju just bottom 6, komplementspelarna, det spelet som de här två bidrar med, som man behövde ha. Och man hade alltså en scout i San Jose i princip hela säsongen för att följa Goodrow. Man hade kanske en 5-6 spelare man zonade in på, som man tänkte, de här har förmånliga kontrakt, de här har vad Tampa behöver. Och hård scoutad liksom. Och till slut kom man fram till att nej, det är värt att offra ett första val för Blake Coleman och till och med för Goodrow, vilket många, inklusive jag själv, verkligen höjde upp ögonbrynen åt då, när det där i februari. Men det betalar ju verkligen av sig. Det blir alltså en Stanley Cup-titel med det här. Så Julien Brisbois, hatten av. Vilken efterträdare till Steve Eisner.
Ja, verkligen.
Och apropå det, liksom, jag är ju mycket som management-kille. Jag gillar ju off-season som börjar nu också, du vet. Jag har ju någon slags hobby-general manager, som du vet.
Ja.
Och en annan sak som jag måste bara åskådliggöra här är Alltså när man tittar på den här forwardsuppställningen som Tampa ställer upp med, så är det ju liksom inte, ja, speciellt nu när Stamkos är borta, som ju var ett gammalt first overall pick. Men ska jag läsa upp nu i liksom vart de gick i draften, var det här Tampa forwardsuppställningen kommer ifrån, så är det så här att första kedjan har vi då sjunde rundan, tredje rundan, andra rundan. Sen har vi andra femman, tredje rundan, tredje rundan.
Vänta, den här sjunde rundan, vem var det?
Ondrej Palat.
Ja, det är otroligt.
Tredje rundan, Braden Point. Andra rundan, Nikita Kutjerov. Nu har vi i andra kedjan då, tredje
rundan. Det är ju helt sjukt. Hur kunde de inte vara större då?
Nej, precis. Det är ju det som man verkligen ska ge cred till Tampas organisation också. Alltså att de har hittat de här spetsspelarna långt ner i draften.
Men är inte det lite tur också?
Jag menar. Ja, det är klart det är tur. Men när jag fortsätter liksom genom hela laget, så finns det ju någon slags skill i det också. Det är ju inte när de träffar rätt så många gånger. Här i andra kedjan då, tredje rundan Alex Killorn, tredje rundan Anthony Cirelli, och så en odraftad då Tyler Johnson som han signade senare efter när han var överårig helt enkelt. Sen har vi då trade på Barkley Goodrow, och så har vi en odraftad, precis som Tyler Johnson, Jenny Gord, och så har vi en trade för att få Blake Coleman. Och så i fjärde kedjan så har vi en free agent signing i Pat Maroon. Och så har vi fjärde runda draftade Cedric Paquette, och andra runda draftade här i sista matchen Alexander Volkov. Så att inte en enda första runda i hela forwardsuppställningen.
Nej, men Conn Smythe vinnare var ju draft 2.
Ja, precis, exakt.
Ja, men Maroon är ju intressant att titta på också. Andra raka Stanley Cup titeln, och han blir väl free agent nu också, kommer ut på marknaden. Ja. Det verkar vara en bra idé att knyta till honom.
Precis, exakt. Så att, han kan åka runt och hat-trick.
Ja, han kan åka runt och vinna Stanley Cup på det här.
Att jag vet vilket lag jag ska tippa på nästa säsong. Ja. Utifrån vad han väljer. Mm.
Men du nämnde ju Stamkos där i förbigående. Vilken historia det är. Det är han som kommer ut och tar emot buckran. Han har spelat exakt 2 minuter och 47 sekunder i hela slutspelet. Och ja, han ändå gör ett otroligt viktigt mål.
Ja, ett riktigt klassmål.
Ja, så det... sitt första byte. Alltså den storyn är så, den har ju försvunnit lite i skuggan av det här. Men vilket sjukt inhopp. Vilken story.
Ja, precis. Och liksom fint också. För att liksom så länge, han är ju den som har varit längst i Tampa i den här gruppen och varit med om alla de här missödena. Dels när det var sånt kaos i början som jag berättade, och dels alla de här senaste 6 åren när Tampa varit väldigt competitive och varit nära så många gånger, men sen slutat med tok heartbreak varje gång. Och Stamkos har fått stå där som kapten och besvara allt, alla tuffa frågor, och varit liksom ansiktet utåt för choke Tampa. Och ja, men han, visst, då är det ju lite bittert på något sätt att han inte får vara med och spela det här slutspelet, men han visar ju ändå på sina 2,47 att han är otroligt viktigt för det här laget också.
Ja, jag har uppenbarligen varit viktig runt omkring, liksom peppa och stå till.
Precis, höll ett viktigt tal inför sista matchen också, som många medspelare refererar till.
Mm. Ja, jag tycker att han borde ha 2,47 som nummer i fortsättningen.
Ja, det borde bli distans på det.
Det var något mer jag tänkte på nu som föll. Ja, det är ju också så att ja, det påminner lite om Washington ändå, tycker jag, när de vann 2018. De drev ut demoner här, och den där förlusten mot Columbus i fjol, som nu är utraderad, den betydde ändå mycket. Det var den som gjorde det här laget till vinn. Det sa ju Cooper innan. Ett kort och koncist svar på frågan, vad var det som gjorde er till vinnare? A heartbreak, sa han.
Ja.
Och det var ju i fjol det.
Ja, det var en självrannsakan efter det där, och de lyckades identifiera exakt vad det var de behövde för att repa sig.
Ja, speciellt. Du har ju såklart inte hunnit ägna dig åt det, men det är ju ett lag som förlorar också i final. Och lika lyckliga som de som vinner är, lika bottenlöst krossade är de som förlorar. Och det var riktigt... det är sved och se Dallas-spelarna efter förlusten, att Jamie Benn har ju blivit en klassisk video redan, när han sitter och inte kan säga någonting.
Nej, han är helt stum.
Ja, den utmärkte John Klingberg sa också saker som liksom träffar hjärtan. Alltså, det här är min andra familj, vi är bröder. Det här gör fruktansvärt ont. Och så är det ju. Det är svårt att inte känna för dem, men å andra sidan så har ju Tampa-spelarna suttit i precis samma situation.
Ja, jag vet precis hur det känns.
Ja,
Förlorade en final just 4-2 i matcher dessutom.
Ja. Förhoppningsvis kommer ju de här killarna att få sin redemption också. De har gjort det väldigt bra, Dallas Stars, i det här slutspelet. Nu hörs det saker i bakgrunden på Södermalm. Du gör din första podd i din nya lägenhet på Söder, och det är lyhört mot gatan.
Ja, precis. Där kanske man får vänja sig vid kommande poddar, eller så får man hitta någon ljudisolerande lösning. Men nu är lite barn som springer ner här på gatan. Så att, ja.
Lyssnarna tar reda på exakt vad det är och kan stå och lyssna live.
Ja, man skulle nästan kunna göra det faktiskt.
Ja. Ja, men Dallas Stars, de spelade inte alltid sin bästa hockey, men gjorde det ibland. Och även när de inte gjorde det så hittade de ju förmågan att vinna. Det var en otrolig karaktärsseger i femte matchen.
Ja, precis. Alltså, extremt imponerande slutspel naturligtvis av Dallas. Alltså, de välter två jättegiganter i väst som jag räknade som de två klart bästa lagen på förhand i både Colorado och Vegas. Dessutom med 4-1 i matcher i den serien mot Vegas. Och sen på sättet man lyckades brotta ner Colorado också i en Game 7. Ja, och sen så i den här Tampa-serien så tyckte jag att Tampa var, nu är jag ju inte objektiv, men spelmässigt ganska överlägsna många gånger. Men kollar man på statistiken så, ja, alltså Tampa hade nästan 100 fler skottförsök på de här sex matcherna än vad Dallas hade. Men kollar man på i slottet, där är ju Dallas varit så otroligt starka. Där Vegas coachen Peter Bore sa att det var där Dallas avgjorde. De var för starka framför båda kassarna. De hade alltså mer skott från innersta skottsektorn, ganska klart också dessutom, än vad Tampa hade på de här sex matcherna. Så att de var ju otroligt heta just framför mål. Där är det som svårast att ta sig in. Och verkligen, där matcherna oftast avgörs. Så att,
ja, och de kommer att fortsätta vara competitive, tror jag.
Ja, precis. Och några som börjar bli tålen visserligen, men som gjorde väldigt bra. Och apropå att jag har pratat om att ta in Coleman och Maroon och de här killarna, Goodrow och sådär som Tampa gjorde. Så de som var bäst i finalserien för Dallas, bortsett Klimmer då kanske, det tycker jag var nyförvärvning för den här säsongen. Corey Perry och inte minst Joe Pavelski.
Ja, otroligt. Men bittert för Pavelski som förlorade sin andra final. Han fick stryk med 4-2 med San Jose mot Pittsburgh också. Det är bittert, man får inte så många chanser som alla vet.
Nej, så att jag lider med Dallas, det är klart jag gör det. Ja. De kommer tillbaka.
Ja, det tror jag också. Jag vill påpeka att tipset från i höstas, från i oktober, by the way, säsongen pågick exakt 363 dagar, 2 dagar från ett år.
Oj, ja. Mm.
Denna underliga säsong. Men redan i oktober, så vem sa att inte, om inte herr Biffen här, att finalen skulle Tampa slå Dallas. Oj, oj.
Ja, det är starkt alltså.
Ännu mer imponerande är ju dock det faktum att i stora finaltipset i bloggen, där var det 77 stycken spooky enough som sa att Tampa skulle vinna med 4-2. Det blir ju speciellt i och med att Viktors nummer är 77.
Ja.
Så var det,
är domen.
Ja, det är faktiskt sms-ade sent i natt. Det tyckte han också var storartat. Men allra mest imponerande är ju då att Håkan Lov, vår egen sida, gör det igen. Ja. Han satte inte resultaten, men han satte raden. Från game 1 till game 6. Han sa att Dallas skulle vinna första. Nu skulle Tampa vinna 3 raka. Så skulle Dallas ta 50 i overtime. Och så skulle Tampa vinna game 6.
Han är om du tyckte det var spooky med 77 som sa Victor Hedman, eller som sa Tampa, så är ju Loob, det är ju
ja.
det är inte okej.
Okay. Jo, det är väldigt okej. Okay.
Ja. År efter år.
Ja, det är bara bugad.
Ja. Ja, vill han in i NHL-podden och ta över här, så lämnar jag min plats till förfogande alla dagar i veckan här.
Han är lika överlägsen i tippa NHL-finaler som han var på Jumor i dåvarande elitserien och sedermera i NHL.
Ja. Nej, det jag skulle vilja fråga hur han gör, vad han dricker, vad han äter. Hur, när han går upp på morgonen och sådär.
Ja, du får åka till Karlstad och kolla.
Ja, det är en studiebesök nästa alltså.
Ja, du, men du, sen vi spelade in senaste podden har det hänt lite annat också som vi väl måste ta en titt på.
Ja, vi får göra det. Vi hade ju tänkt att spela in en vecka, en podd mitt i finalen också, men det blev aldrig av olika omständigheter. Så det har hunnit gå en och en halv vecka sen vi spelade in senast. Då var det ju preview av finalen och nu är det klart den här säsongen. Men det är ju det som du säger, det har hänt en del annat.
Ja, framförallt har en oväntad trade med en svensk inblandad ägt rum. Det var ju då att Jim Rutherford, Pittsburghs general manager, tradar sitt gamla tradefynd Patrik Hörnqvist till Florida, utbyte mot Mike Matheson och vad heter han den andra?
Colton Sevier.
Ja. Och den var det ju väldigt många som höjer på ögonbrynen åt, för att Bengan Hörnqvist har ju på i mångt och mycket varit the heart and soul av det här dubbla mästerlaget från 16-17. Inte den allra bästa hockeyspelaren där. De har ju genier i sitt lag, men det är han som har varit liksom
pådrivande.
Ja, motorn i det där, med sin passion och sitt otroliga krigarhjärta. Så det känns som att han laborerar med själva lagets identitet där, och de han tar in förstår inte jag riktigt varför han har fått för sig att Matheson är sån talang.
Nej, precis. Det är ju faktiskt ganska obegripligt, den här traden. Alltså, Matheson har ju varit ett problem för Florida. De har ju verkligen velat bli av med det här kontraktet. Han sitter ju alltså på nästan 5 miljoner dollar per säsong. Nästan lika mycket som Hörnqvist. I 6 år till skillnad från Hörnqvist 3 år till. Jag trodde det skulle vara svårt för Florida att lyckas trada det där kontraktet överhuvudtaget. Och visst, han var hypad när han kom upp, Matheson. Han är ju en första runda val från 2012 och han fick spela VM innan han knappt hunnit debutera i NHL och sådär. Men, och gjorde väl bra några första säsonger, vilket gjorde att han fick det här kontraktet. Men nu på slutet den här senaste säsongen, då fick han ju till och med spela forward, för att Quinn vill inte alltid lita på någon som back.
Nej, och mest han känd, tycker jag, för fula tacklingar, till exempel på Elias Pettersson.
Ja, en extremt onödig eftersläng där som ledde till hjärnskakning på Elias. Men nej, så att konstigt där, alltså, och så typiskt Rutherford då, som ju är den stora trademannen i NHL. Han bara fortsätter. Det här är ju hans tredje senaste månaden liksom. Han börjar ju med Kapanen från Detroit där, och så skickar han Bjugstedt till Minnesota, och nu håller han på med det här med Florida. Och han är inte klar än. Han ska ju trada Matt Murray.
Kapanen också till Toronto, menar du?
Vad sa jag?
Detroit,
ja, det var konstigt. Ja, från Toronto.
Ja, han är inte nöjd med att de inte är med och slåss om kuppen. Men det här känns inte som, ja, det har man ju sagt i och för sig förr, men det här känns verkligen inte som lösningen. Jag sa med Bengan, det var ju också tog ett tag innan trading gick igenom. Man trodde att Hörnqvist hade stoppat den, för han har ju no trading klausul. Men när jag pratade med honom, när allt var klart, så sa han att för honom var det klart så fort de bad honom waiva sin klausul, så då var det över för honom. Man kan inte vara där de inte vill ha en, sa han. Han är ju väldigt rak och det är korrekt.
Ja, precis. Det är det som är grejen med no trade-klausuler, att liksom, visst, det är ett skydd, men samtidigt så, hur är motivationen då om general manager säger att vi har en trade klar för dig, och det är ju i praktiken att säga att vi vill inte ha kvar dig.
Nej. Och nu ser han fram emot ett spännande äventyr i Florida. Han tycker det är jättekul att spela med Anton Strolle och med Lukas Wallmark och få Quenneville som coach.
Ja, precis. Det blir ju... Det är ju precis...
De två kommer att gå ihop som hand i handske.
Ja. Nej, men, och det är väl här är ju precis vad Florida behöver. Liksom, lite vinnarkultur, lite attityd.
Ja, nu är det ingen som kommer att kunna göra något halvdant. Då kommer de att ha Bengan i ansiktet hela tiden.
Ja, precis. Så, nej, extremt bra move av Bill Cedar, den nya general managern. Att lyckas kränga in Hörnqvist mot ett problemkontrakt i Mike Matheson. Och Colton, ja, Sevier, som varken gör till eller från. En okej komplementspelare, men inte mycket ord om. Så att solklar seger för Florida den här traden.
Ja. Solklar seger är en annan trade i New York Rangers, som lyckas bli av med sitt problemkontrakt på backsidan, det som Mark Stahl satt på. Och nu efter 13 säsonger så är han tradad till Detroit mot future considerations i huvudsak.
Ja, det blev väl ett andra runda val till slut.
Ja, det är storartat av Jeff Gorton. Och, ja, med det, han har varit en trotjänare i Stål, men han är ju inte på grund av skador och ålder och elände. Så ja, det var ju mest ett problem.
Precis, och hans, den typen av backa som han representerar, det har vi ju pratat om mycket, att det är ju inte, de har ju inte samma status längre. Han är ju lite Girardi-generationen liksom.
Ja.
De var uppskattade där kanske fram till början av 10-talet ungefär, och han var ju viktig pjäs i Rangers stall när de gick till final 2014 och sådär. Men nu på senare år, som du säger, dels på grund av skador, men dels på grund av att hans backtyp inte riktigt hänger med i dagens tempo, så var han ju överflödig, och ett problemkontrakt som du säger kostar ju alldeles för mycket mot vad han presterar, och det här öppnar ju verkligen nödvändigt löneutrymme för Rangers. Medan man kan säga, varför gör Detroit det här då? Man kan väl säga att de betalar ju 4,2 miljoner dollar som är återstoden då på Stolls kontrakt för ett andra runda val, det kan man ju säga.
Men ursprungligen trodde man att det här bara var ett sätt att de skulle köpa ut Stoll nu då. Men det verkar inte som Iceman är inne på alls.
Nej, han, det trodde jag också, men det verkar som att Iceman har ju uttalat sig om att we have to put a team on the ice. Vi måste ha några spelare överhuvudtaget. Liksom, så att de får väl ha Stoll på backen då. Det låter ju inte som att de börjar gasa direkt än, utan det är verkligen rebuild fortfarande som Iceman håller på med i Detroit, och samla draftval och så vidare för dem. Till slut kanske bygga upp det han lyckades bygga upp i Tampa.
Ja, han verkar ju veta vad han gör, Stevie, så att, det får väl,
ju fler draftval han får på sig, ju större ökar chanserna liksom att han ska kunna göra om det han gjorde i Florida.
Han är en sån där som det kommer vara väldigt svårt att se en annan tröja. Jag har svårt att föreställa mig Mark Stahl i en Detroit-tröja. Och lika svårt har jag att se Bengan i en Florida-tröja.
Ja, precis. Bengan i Florida känns väldigt märkligt, måste jag säga. Men det får man väl vända sig vid. Han ska bli en konkurrent till mig här nu, plötsligt.
Ja.
Men när vi ändå pratar om Rangers och att Rangers klarade sig från att behöva köpa ut Stahl och inte... och kunde skicka bort den istället i en trade, så har jag... Ja, det är mycket snack om Henke Lundqvist nu, och buyout-fönstret har ju öppnats. Mm. Och mycket tyder ju på att det blir en buyout för Henke, för att som Darren Drager på TSN rapporterar, så... ja, de kommer ju förmodligen gå vidare från honom, Rangers här, och satsa på Shestorkin och Georgiev. Det är ju inga konstigheter, vi har varit inne på mycket, men att trada Henke med sitt enorma kontrakt på 8,5 miljoner dollar i en säsong till är... ja, de hittar ingen intressent för det. Och Rangers skulle ju kunna behålla hälften av lönen. Det funkar ju så att lönen går ner på 4,25 miljoner dollar. Men det är också för mycket, tycker klubbarna, för att ta in Henke. Men då har jag en idé.
Ja, Jonathan Ekeliv comes to the rescue.
Ja, men den här var jag inne på lite grann, tror jag, redan i våras. Men jag repeterar det igen. Alltså. Man skulle ju kunna göra så här att Rangers tradar, alltså apropå Stahl då, att Detroit tar emot det dyra kontraktet för att de ändå har massa löneutrymme och får ett andra runda val som kompensation då, kan man säga. Så skulle man kunna skicka även Henke till Detroit i några minuter och behålla hälften av lönen Rangers då. Skulle man köpa ut den måste man ju fortfarande betala 2/3 av lönen, så det är billigare att trada honom för hälften av lönen för Rangers. De sparar på det ekonomiskt. Till Detroit då, som behåller honom i några minuter. De har ju naturligtvis en three-way deal på gång här då, som är avtalat sedan tidigare, och att Henke ska acceptera den då. Men då behåller i sin tur Detroit hälften av lönen som de har kvar, som de fick från Rangers. Och då är vi plötsligt nere på 2 miljoner, ja, lite drygt 2,1 miljoner dollar i lön för Henke, som den tredje klubben i sin tur i kedjan då behöver betala.
Vilken tredje klubb är det då?
Ja, det är frågan. Men tror du inte att ganska många lagen då skulle kunna tänka sig Henke för drygt 2 miljoner dollar?
Jo, det tror jag. Så att, men det bygger också på att han vill.
Precis, det bygger på att och han har ju en no-trade-klausul, så han kan ju stoppa här från start då. Men jag tror det är ju en ekonomiskt bra deal för Rangers. Ett lag som Detroit, som ändå har massa löneutrymme, skulle kunna få ytterligare ett draftval för det. Och ett tredje lag där Henke till slut hamnar skulle få han för en betydligt billigare peng än vad han ligger på just nu.
Ja, men om man ser runt på marknaden, så bygger det också på att han nöjer sig med rollen som backup förmodligen.
Ja, precis. Jag har svårt att säga att Henke ska faktiskt bli starter här i 39 års ålder i någon klubb som han vill till. För han kommer ju inte vilja liksom till Ottawa till exempel, utan det är ju... Han vill ju till ett lag som har chans att vinna Stanley Cup. Och då får han väl... Ja, då blir det väl kanske i Vegas till exempel, om de släpper Fleury och får vara andra fjol bakom Lehner, eller till ett Washington där... Ja. Lite mentor till Samsonov eller sånt där. Typ sånt. Eller kan också få se. Även om de inte ens fick komma in i bubblan nu, så har de ju ett lag som går för att vinna hela skiten och skulle kunna med några moves här i off-season kunna bli farliga igen.
Ja, det, blir, det verkar ju inte som det är någon jättebrådska med det här beslutet, vad som ska hända med Henke. Det finns inga skäl för någon inblandad att göra det här direkt, har jag förstått.
Nej, precis. Så att, precis. Fönstret öppnar ju redan i fredags för nästan en vecka sedan. Och ännu har det inte hänt något, så de har haft lång tid att tänka på det här, och att de inte har gjort det än tyder ju på att de har is i magen. Liksom. Mm. När vi ändå är inne på buyout så såg jag att spekulationer, uppgifter från självaste, Aaron Portsline, när han säger någonting om Columbus så brukar det vara initierat, han är ju deras stora beatwriter där, som sa att Columbus faktiskt överväger att köpa ut Alex Wennberg.
Ja, jag såg det.
Trots hans fina slutspel när han fick en liten redemption. Ja. Men anledningen är att är man 25 år fram till den åldersgränsen innan man fyller 26. Och nu har han faktiskt fyllt 26, men den här säsongen egentligen skulle tagit slut, så var han fortfarande 25, och då räknas det ju med att allt är förskjutet. Liksom.
Ja, vi förstår.
Då behöver man bara betala en tredjedel av återstående delen av lönen istället för två tredjedelar. Så att Columbus skulle kunna spara mycket på det här och öppna löneutrymme för att gå för andra free agents. Då. Det har ju pratats om att de vill träda till sig Patrik Laine till exempel, Jarmo Kekiläinen.
Ja.
Så att vi kan plötsligt få se Wennberg på marknaden.
Ja, överhuvudtaget så är det, känns det som det kommer att hända väldigt mycket nu. Med free agency och trader och grejer. Det blir en aktiv off-season, och vi får anledning att fortsätta podda här, så det heter duga.
Ja, precis. Vi lägger inte ner här bara för att den här säsongen är officiellt till slut, utan nu kommer det vara full fart. Flera veckor här nu. Vi har ju draften i början av oktober, och 9 oktober är ju årets första juli. Det är då free agent-marknaden öppnar, och där kommer vi ha alltså extremt oväntat många stora namn på marknaden.
Ja.
Det är ju Pietrangelo, verkar ju som att han kommer komma ut. Vi har Torrey Krug, vi har Tyson Barry, alltså bara massa fina backar. Vi har ju pratat om alla målvakter som kommer ut på marknaden. Holtby, Markström, Lehner än så länge, verkar ju som. Med flera. Och så forwards har vi ju Taylor Hall till exempel. Så det kommer hända mycket i NHL.
Ja, och så ska vi följa utvecklingen och vad som händer med när nästa säsong kan tänkas börja. Det känns ju som det dröjer. De har ju kommit fram till att de kommer inte att göra en hel grundserie i det här bubbelformatet.
Nej.
Det kommer bli något annat, exakt vad. Det kommer det att hålla på och krånglas mycket med. Men det är ju inte så att det kommer att starta i december, som de sa från början. Det är mycket otroligt.
Ja, tidigast januari får vi väl anta.
Ja.
Jag vet inte hur mycket mer egentligen vi skulle kunna prata mycket om off-season nu, men jag funderar på om vi ska nästan nöja oss för den här veckan och sen så komma med ett rejält avsnitt nästa, när vi verkligen tar fasta på liksom off-season här. Ett grepp om det och snackar upp draften dessutom.
Ja, så får det bli, hör du.
Ja, då blir det ett riktigt...
För du är ju fortfarande, du är stukad efter segerfesten.
Ja, precis. Jag har inte riktigt så mycket energi nu att gå in, liksom blicka framåt och se vad som ska hända nästa säsong. Jag är fortfarande alldeles för mycket kvar i den här säsongen, och det tycker jag. Jag har rätt att vara.
Ja, det har du verkligen. Vi är många som är glada för din skull, Jontan. Du har förtjänat att få uppleva det här.
Tack så mycket. Jag har lite firarplaner imorgon också, så att jag är inte klar.
Nej, ska du flyga till Tampa? Det var du ska
krångla. Nej, inte så ambitiöst tyvärr. Alltså, men,
simma i kanalen där.
Ja, det skulle jag vilja göra. Jag skulle vilja ruinera mig och investera i något privat plan och vara med där i Riverwalken. Men, ja.
Ja, jag skulle vilja sitta i tikibaren nu. Men en pina colada. Men jag ska ju på nästa sjöslag nu då. Jag är ju som sagt i Cleveland, och det är inte bara på semester precis.
Nej, det brukar jag inte åka dit för att ta det liksom chilla och hänga vid någon pool. Du får berätta vad du ska göra där.
Pandemisemester i Cleveland, nej, det är inte riktigt aktuellt. Nej, jag ska bevaka den första debatten mellan Trump och Biden här i kommande natt. Nästa sjöslag. Det låter som väsenskilt från en Stanley Cup-final, men det är ganska lika. Det är mycket trash talk och tacklingar och tjuvnyp.
Ja, precis. Du är ju trots allt USA-korrespondent. Så att...
Ja, typ. Ja. Men det blir spännande också. Men Sen åker jag hem och tar en weekend off och sen kör vi vidare med nästa podd om det som kommer.
Ja, precis. Och, men vi säger väl så här att vi tackar alla lyssnare, för det är ju ändå slut på den här säsongen nu, och även om vi är tillbaka snart igen så och har mycket att prata om, så säger vi väl ett jättestort tack till alla som har varit med oss och lyssnat på oss.
Ja, men vi är inga melodramatiska slutpunkter nu, för vi är tillbaka redan nästa vecka igen.
Ja, absolut. Precis. Precis. Så att, vi säger bara helt enkelt på återhörande.
Hej då!
Hej!
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alex Chiazot, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innas blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, feet, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, feet, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, feet, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.